Hej och välkommen till Limanpodden. Jag heter Sara Forster. Till dagens avsnitt har jag pratat med Denise Bergström från Luleå Tekniska Universitet. Hej!
Hej! Kul att få vara här.
Ja, välkommen. Vem är du och vad har du för bakgrund?
Ja, jag heter Rosanna Denise och jag är biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning vid Luleå Tekniska Universitet. Och jag disputerade i december, så jag är ganska färsk. Och min bakgrund är väl egentligen att jag är lärarstudent turned doktorand. Så man kan säga att jag är en sån där som liksom aldrig riktigt tog mig ut, utan jag blev så intresserad av forskning medan jag pluggade, så att jag ganska direkt kom in på forskarutbildning. Men min bakgrund är att jag har läst till lärare, och jag har även då läst engelska och inriktade mig på språkdidaktisk, liksom i min master hade jag en engelska med språkdidaktisk inriktning, och det var då mitt intresse väcktes och så blev det så här. Så att, ja, det är väl min bakgrund.
Okej, okay. Och vad handlar din avhandling om?
Min avhandling handlar om, man kan säga egentligen att det handlar om relationen mellan forskning och svenska skolan lite grann, för att mitt intresse väcktes när jag då var student, och så lärde jag mig så mycket om forskning och framförallt om ordinlärning, som ju är mitt fokusområde. Och så blev jag intresserad av om den här forskningen och allt som sägs i den speglas i svenska skolan på något sätt. Det var egentligen det som jag var intresserad av. Så då gjorde jag intervjuer med lärare och läromedelsförfattare, och sen också så studerade jag läromedel utifrån då ett ordinlärningsperspektiv. Så jag ville liksom någonstans både veta hur lärare tänker, men sen då också hur ett sånt här väldigt använt verktyg, hur det då konstrueras och sen även ser ut. För det är ju något som då påverkar skolan och elevers möjlighet att lära sig väldigt mycket. Så det handlar min avhandling om då, helt enkelt. Ordinlärning med de här perspektiven.
Och jag har ju läst igenom din sammanfattning på svenska där i din avhandling.
Ja.
Och det är ju framförallt högstadiet som du fokuserar på.
Precis, exakt. Ja, det är det.
Ja, ja. Vad var det du kom fram till?
Men jag kom fram till en del olika saker såklart, som man ju gör. Men det jag kunde se väldigt tydligt i min avhandling var att det finns en attityd till ordinlärning som är ganska mycket att det är viktigt, men det är inte så viktigt att kanske fokusera på i klassrummet. Alltså att det är någonting som ganska mycket löser sig själv. Alltså både lärare och läromedelsförfattare var ju överens om att ordkunskap är jätteviktigt, men man var inte så orolig över huruvida eleverna skulle lyckas på den här fronten, för det tänkte man att de redan gjorde. Och det kunde jag även se då i läromedlen, att det verkade inte vara så planerat, den liksom orddelen. För det var ju det jag ville se, då finns det någon systematisk tanke, för forskningen säger att man kan verkligen hjälpa elever genom att då välja ut vilka ord man fokuserar på, hur man gör det och så vidare. Och det såg jag inte särskilt mycket av i läromedlen. Så att man kan säga att jag hittade att jo, ordkunskap är viktigt i svenska skolan, men att arbeta med det aktivt, det var lite mer, det var olika där hur man såg på det, kan man väl säga.
Var det någonting som förvånade dig i avhandlingen?
Men jag tror att det som förvånade mig ganska mycket, alltså det var väl egentligen läromedlen, för att om man tänker mina intervjuer, så var det väl lite grann så att jag, till exempel med lärare, då jag inriktade mig först på lärare för att jag själv tänkte, men undrar hur det är. Alltså om jag tänkte på min egen skolbakgrund och hur det var när jag själv läste till lärare. Fick jag lära mig så mycket om det här med ordinlärning och hur man ska arbeta med det? Så jag var väl kanske inte jätteförvånad över att lärare då, till exempel, de sa till exempel att de inte jobbade så mycket med glosor, att det var ett gammaldags sätt att arbeta. Och det kände jag igen från min egen, både så praktikperioder och även när jag själv då gick i skolan. Så det förvånade mig kanske egentligen inte så mycket. Men det som förvånade mig var väl att läromedlen inte heller var så genomtänkta, eftersom det är väl det man förväntar sig av ett läromedel, att de ska vara det som, det är där kopplingen mellan forskning och praktik ska vara som starkast. Så det förvånade mig ganska mycket att det inte fanns riktigt någon tanke där kring vilka ord man fokuserade på och hur man arbetade med dem. Så det var det som förvånade mig mest.
Kan du berätta lite mer? För du är ju närmat dig läromedlen på två sätt. Dels har ju du intervjuat läromedelsförfattare och dels har du analyserat läromedlen. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, precis. I intervjuerna så var det helt enkelt att jag ville hitta vilka principer som läromedelsförfattare följer när de utvecklar läromedel. Så då försökte jag hitta på olika nivåer, liksom hur arbetar man med det här. Men sen i analysen av de faktiska läromedlen så gjorde jag också två typer av analyser. En som handlade om texterna i läromedlen, där jag kollade på vilka ord som finns då i texterna. Och för där finns ju då, där handlade det egentligen om att om en elev ska kunna läsa en text och förstå den så behöver de kunna mellan 95 och 98% av orden i texten. Så då vill jag säga, men hur stort ordförråd behöver eleverna ha för att förstå de här texterna? Och sen kollade jag även då i samma analys på vilka ord som repeterades i texterna. För att det är ju, om du ska lära dig ord för att läsa så är det ju repetition som krävs. Så då kollade jag både på mängden repetition och vilka ord det var som repeterades. Men sen kollade jag också då på ordövningarna i läromedlen för att se vilka ord man fick öva på och hur man övade på dem och ifall det här då enligt då i kopplingen då till forskning är framgångsrika eller borde vara framgångsrikt för eleverna eller liksom tidseffektivt kanske man kan säga. För det här är ju bara en del av allt man gör i klassrummet. Så att den lilla tiden man har på att kanske göra en ordövning i läroboken bör ju vara liksom väl använd tid så att säga. Så det är väl det jag gjorde.
Och hur representativt är urvalet? Alltså vad går det att säga om ordinlärning generellt i engelska undervisning på högstadiet? För jag har förstått att du, eller vilka läromedel var det du tittade på?
Ja, precis. Jag kollade på läromedel från det var egentligen, det är fem läromedelsserier då, 7-9, från fyra av de stora förlagen som finns. Och bakgrunden till att jag valde dem var egentligen att jag gjorde en liten informell enkätstudie och kollade vad lärare använde för läromedel och sen också att jag då helt enkelt kollade runt på marknaden och såg vilka som var ganska nya och vilka som verkade användas ganska mycket. Så att jag skulle nog säga att läromedelsdelen av min avhandling är rätt representativ för det är liksom det är från ja men, Liber och Natur och kultur, det är de här stora, de som man också träffar på mässor och liksom lärarkonferenser och sådär. Så att där har jag, skulle jag säga, täckt in en ganska stor del av det som finns, för det finns ju inte en sån stor bredd heller bland läromedel. Så att ja.
Och vilken syn på ordinlärning var det de här läromedelsförfattarna representerade?
Ja, men den var ganska lik lärarsynen och det är ju egentligen inte så konstigt för att läromedelsförfattare är ju ofta lärare i grunden. Eller många är ju det i alla fall. Antingen så är de ju lärare eller så är de modersmålstalare av engelska. Det är ju egentligen de två grupperna som jag, så som jag har förstått det. I regel är det ju så. Man är en eller andra eller båda. Och i synen på ordinlärning så var det ganska mycket så som det var hos lärarna att man såg det som viktigt men ingenting man riktigt beaktade och tog hänsyn till utan det var någonting som löste sig själv. De sa väldigt mycket att framför allt då att ja men om vi så länge vi har bra texter som eleverna liksom vill läsa då kommer de att också lära sig ord för att de lär sig det liksom av bara farten så länge texterna är bra så länge liksom innehållet engagerar. Och det är på ett sätt såklart sant för utan ett engagerande innehåll så kommer ju eleverna inte att ta till sig språket heller. Men man skulle ju kunna kombinera det såklart för att få då en större effekt. Och det kunde jag ju då se när jag sen då kollade på de faktiska läromedlen att lite mer tanke hade nog kunnat göra det här mer effektivt och användbart för elever och lärare.
Vet du om det finns studier som visar hur det faktiskt ser ut i klassrummet med ordinlärning?
Nej, det finns, ordinlärning är inte, i alla fall i Sverige så är det ett fält som håller på att växa fram men som inte finns så mycket. Och det är sånt som jag är intresserad av att göra mer nu, att nu har jag gjort den här en liten, vad ska man säga, beskrivande del där jag kollar på hur det ser ut just nu, men mer klassrumsnära studier finns det inte i så stor utsträckning ännu, så att jag hoppas att det kommer mer sånt där man också kanske framförallt, hoppas jag, kan tillsammans med lärare också lista ut hur man kan göra det här på ett bra sätt, för det är ju ganska svårt att jobba på bra, alltså det är inte så, det är ju lätt för mig att säga att ja men fokusera mer på ordinlärning och gör det enligt forskning, men det är ju ett av 1 000 uppdrag som en engelsklärare har i klassrummet. Så jag tänker att också forskare behöver kliva in i klassrummet och lite mer tillsammans med lärare hitta då metoder som fungerar för att göra det här på ett bra sätt. Men tyvärr så finns det inte ännu, men förhoppningsvis så kommer det.
Och hur kan man då arbeta systematiskt med inlärning för att öka elevernas ordkunskap?
Ja, man kan väl säga att det egentligen, så som jag ser det, handlar om dels vilka ord man arbetar med i klassrummet, alltså att man väljer ord som är på en bra nivå och då pratar man ju i forskningen mycket om frekvens, alltså ordfrekvens, att man ska först lära sig de vanligaste orden i språket och sen ska man då med så att säga, fallande frekvens ju längre eleverna kommer i sin utveckling. Och det är ju en del av att jobba systematiskt är ju att ha en tanke kring vilka ord eleverna ska lära sig. Och där skulle jag väl säga att alltså, som vi vet så har ju elever lärt sig engelska länge redan när de kommer till högstadiet. Så att det är ju ändå, det måste bli lite svårare ord. Det måste bli inte de allra vanligaste orden. För de behärskar ju eleverna redan. Så det handlar om att hitta, ja, att helt enkelt kolla på att det blir användbara ord för eleverna. Så att de känner att de utvecklas vidare i sin språkutveckling också. Det finns ju en risk annars att vi fokuserar på ord de redan kan och då blir liksom språkutvecklingen i skolan ännu mindre relevant för dem. För det är ett problem som vi har i engelska, att många elever tycker att de inte behöver skolan utan det räcker med det de lär sig på fritiden. Så en del är ju liksom att planera vilka ord man fokuserar på. Och sen handlar det ju också om att se till att elever möter ord flera gånger, alltså att man repeterar ord både i text men också att man då på andra sätt, som ju då kan vara till exempel glosträning eller vad som helst, men att det blir mer än ett möte så att liksom de orden man försöker lära sig faktiskt fastnar. Och sen också att man gör någonting med orden, att man absolut repeterar dem men också då kanske får använda dem i sammanhang eller man måste på något sorts, liksom, man måste utmanas med orden till exempel, att försöka använda dem i egna meningar eller försöka förstå dem i en ny kontext eller försöka förstå att ordet har flera betydelser och så vidare. Att det finns liksom både att befästa dem för att lära sig många nya men också att fördjupa kunskapen av de här orden på olika sätt. Och allt det här kan man ju då såklart, kan ju vara ett sätt att hjälpa elever i sin ordinlärning och att ha ett tänk kring det. Men det är ju inte så lätt, det är mycket att tänka på. men det är i alla fall, jag skulle säga att det är de tre delarna kanske som forskningen pekar på att där kan elevers ordinlärning bli, man kan stötta den mycket om man arbetar med de delarna helt enkelt.
Och där vore det ju fantastiskt om det finns läromedel som har det här presenterat för lärare. För vi har ju ganska mycket att göra.
Precis, exakt. Och det är det som jag tycker liksom inte att man egentligen kan klandra lärare så mycket. För att man inte, alltså om man då skulle kolla ett klassrum skulle man ju antagligen se att nej, men lärare repeterar inte orden x antal gånger i sin undervisning. Nej, för att hur ska man kunna hålla koll på det? Alltså hur ska man som enskild lärare kunna liksom dels då frekvenstesta alla ord man håller på med och sen repetera dem. Det är ju liksom ett omöjligt uppdrag. Utan det här behöver ju finnas där det finns tid och möjlighet att liksom titta på en helhet och erbjuda det till lärare. Så att det tycker jag väl är också. Det var viktigt för mig att kolla på lärares attityder, men för mig är det ändå så att det är läromedelsdelen som jag liksom på något sätt vill kommunicera ut och eller vara kritisk mot, om man säger så. För att det är, de ska hjälpa lärarna, för lärare har inte så lite att göra utan väldigt mycket att göra. Och det är egentligen bortom den enskilda läraren att ordna systematisk ordundervisning, om man säger så. Alltså det är ett större projekt som man behöver många parter som hjälps åt med, kan man säga.
Mm. Vet du om det finns studier som visar hur eleverna ser på det här med ordinlärning och ordkunskap?
I svensk kontext finns det inte, vad jag vet i alla fall. Det är ju också något väldigt intressant, för att där har man ju olika, jag har olika idéer om hur jag skulle kunna tänka mig att det är också när man pratar med elever och sådär. Men det var intressant när jag pratade med lärare i början, för att en sak som det har också blivit lite diskussion om efter min avhandling var just det här kopplat mot glosor, alltså att lärare uttryckte kritik mot glosor. Och det som var intressant då var att lärare sa, och det skrev jag nog inte fram i artikeln, men lärarna sa att när de väl jobbar med glosor så är det för att eleverna vill det. Alltså eleverna gillar den här strukturen och ordningen och att det är liksom något väldigt avgränsat. Medan lärarna tänkte att så här lär man sig inte språk egentligen, men jag kan väl göra det för elevernas skull. Så jag tror att det hade varit väldigt intressant att veta mer om hur svenska elever ser på den här.
Jag håller med det här att eleverna vill ha glosträning, för de blir det, som du säger, väldigt avgränsat. Och använder man till exempel Quizlet så blir det också, de får ju direkt feedback om det är rätt eller fel. Och det tycker jag är en fördel också, för att jag kan inte heller gå runt och rätta hela tiden i klassrummet när jag har många elever.
Exakt, och jag tänker det att så länge man, jag tror att man skulle kunna hitta där, för jag hade en tanke när jag skrev avhandlingen just om det här motivationen till att lära sig engelska i skolan, som jag nämnde tidigare, att det finns ju, det kan ju vara dalande på den fronten, eller många lärare vittnar ju om det, att eleverna är så nöjda med sina engelskkunskaper för att de lär sig det utanför skolan och så. Då tänker jag att den här konkreta feedbacken som du säger, men så länge det är på någonting som är lite svårt också, alltså att det är ord de inte redan kan, men att då ser de ju direkt att de faktiskt har kommit vidare och kanske kan se att de kan använda sig av det här ganska direkt. Så att jag tror att gloslistor och glosträning kan vara väldigt bra, men jag tror att det är väldigt viktigt då att man som lärare är noga med vilka ord det är, för jag tror att det kan få motsatt effekt om man råkar sätta dem i ord som antingen är alldeles för svåra eller alldeles för specifika eller då alldeles för enkla. Då tror jag att det kan få lite motsatt effekt. Men i övrigt så tänker jag att det finns mycket där som eleverna nog uppskattar. Så det är ju också någonting som jag hoppas att forskningen ska kolla mer på. Men vi brukar säga det, jag och de få andra som håller på med, jag vet att du har pratat med Persnoder förut till exempel, och vi har ju sagt att det börjar nu hända lite grann på den här fronten i Sverige, och vi hoppas att det ska komma mycket mer sån här forskning, för att internationellt sett är det väldigt stort med forskning om ordinlärning, och nu börjar det komma till Sverige också, så att jag hoppas att någon ska även kolla på eleverna, för jag tänker att det skulle ge lärare lite mer råg i ryggen. Om både elever vill ha en viss sorts undervisning och forskningen uppmuntrar den, så ger det ju också lärare annan möjlighet att faktiskt satsa på den typen av undervisning.
Nej, jag tycker också det är intressant, du skriver också det i avhandlingen om vilka ord det är som väljs ut. Att där anger de lite olika skäl till vilka ord det väljs ut. Så det är inte alltid de som ska eleverna bör lära sig. Det är kanske snarare så här ord, alltså läsförståelseord. Och kanske inte det de behöver aktivt i sitt eget ordförråd.
Nej, exakt, precis. Gloslistorna har ju dubbla funktioner om man tänker i ett läromedel. Att dels så är de ett lässtöd och dels så kan de vara då en läxa. Och en del läromedel löser ju det genom att de har en gloslista på sidan i texten som är då lässtöd, och sen har de ju då glosorna längst bak till exempel. Så det finns ju de där olika typerna av lösningar. Då är det viktigt att läromedlen också är tydliga med hur det är tänkt att användas, liksom, så att det inte blir missförstånd. Och att man liksom då tar de här jättesvåra. Jag vet, det var en lärare som sa till mig att hon hade haft problem att gloslistan hade sagt, eller hade haft med ordet double glazed window, och eleverna visste ju inte ens vad det betyder på svenska. Och det var så i årskurs 8. Men för att det var ju då, texten krävde ju det på något sätt. Men det är ju inget ord som de behöver ha i sin vardagliga vokabulär, liksom.
Vad kan jag ta med mig till mitt klassrum redan imorgon?
Ja, men jag tänker att, som vi sa tidigare, lärare kan inte göra allting. Men det här tänket att faktiskt fundera på vad man gör när man fokuserar på ord i klassrummet. Alltså vilka ord väljer jag och hur jobbar jag med dem? Det kan man ju såklart tänka på lite grann som lärare. Sen tänker jag att egentligen framförallt så vill väl jag skicka mig till lärare att fokusera på det. Alltså att jobba explicit med ord i klassrummet är ingenting som är fel eller ful eller liksom som man inte borde göra. För ibland tror jag att man kan uppfatta det som att i det kommunikativa språkklassrummet finns det inte utrymme för att fokusera på orden i sig själv. Men det tycker jag att det gör, för orden är ju en sån central del av den kommunikativa förmågan. Och om det är genom att fokusera på ord vi kan lära oss rätt ord, ja, då är det kanske det vi ska göra. Så egentligen är det väl det man kan göra direkt, är ju att inte bara lämna ordinlärning till någonting som sker oavsiktligt när elever läser och tittar på film, utan att ordinlärningen också får ske avsiktligt i klassrummet. Det tänker jag att man kan ta med sig på en gång.
Jag tänker också, mina elever i tyska har precis gjort en kursutvärdering så här mitt i läsåret, och där var det någon elev som skrev att det var oklart vad det är man skulle kunna, och då försökte jag så här visualisera så som jag tänker mig, alltså ämnesplanen och betygskriterien i kursen, att liksom det består ju av färdigheterna tala, läsa, skriva och lyssna, och att liksom bakom allt det här i min visualisering, min bild för dem, så ligger liksom orden som liksom ett stort mål bakom, för du behöver dem i alla färdigheter. Och du behöver dem på ett sätt för att kunna liksom receptivt förstå, och du behöver dem på ett annat sätt för att kunna själv kunna producera tal. Men orden finns ju där oavsett vilken färdighet vi arbetar med. Så försökte jag visualisera det för mina elever. De tyckte det blev lite klarare.
Ja, precis. Men det är ju det där att orden är, det är ju som lite svårt med ord, för att det är ju inte en del i sig själv. Och ibland tror jag att man kan missförstå mitt fokus på ord som att jag tycker att ord ska vara en stor egen liksom kursdel i klassrummet. Och så är det ju inte. För att, som du säger, det är ju någonting som ligger det är ju invävt i alla andra delar i att kunna ett språk. Och det är därför det är så viktigt, men det är också då svårt att hitta balansen mellan huruvida vokabulär ska vara en egen del eller om det ska vara en integrerad del. Och där är det ja, en balans som krävs, tror jag. Alltså jag tror inte man ska heller, även om ord är integrerat i allting annat, så kan man inte tänka att man lär sig ord alltid integrerat. Och det tror jag kan vara en sån där tankevurpa man ibland gör, att man tänker att ja, men eftersom det är en del av allt så lär de sig det hela tiden och då är det ganska tillräckligt. Men just för att det är så integrerat så behöver man också ge eleverna den där extra skjutsen genom att ibland plocka ut det som ett eget lärande moment. Mm. Liksom.
Mm. Tusen tack för att du ville vara med i podden.
Tack att jag fick vara med.
Ja. Och tack till er som har lyssnat. För er som är medlemmar så finns det extra material på vår hemsida. Så ses vi om en månad.